Vi i Johanneskyrkan här håller på att predika oss igenom andra Mosebok som också kallas Exodus. Och vi har kommit en rätt bra bit in i den berättelsen. Nu har ju inte alla varit med varje söndag här, ser jag. Jag har full koll på vilka som är här varje söndag. Men hur många har sett den här patetiska filmen Prinsen av Egypten? Som det den där patetiska, fåniga filmen finns här. Om ni har sett den så vet ni i alla fall storyn som jag tänker relatera till. Det jag tänker göra nu är att jag tänker stanna upp lite. För att det Annika Wilsén predikade för två söndagar sedan och det Lina Lee predikade förra söndagen är av sådan dignitet och har såna enormt stora sanningar i sig. Så jag tänkte fortsätta att gräva där. För det är påsken och det uttåget ur Egypten genom havet som är de två stora händelserna där som man kan hålla på med och predika säkert resten av livet om man vill det. Men jag ska inte vara så långrandig idag, typ en och en halv timme ungefär. Okej, okay? Jag missar ändå Arsenal-Chelsea-matchen så att det är bara att köra på. Så att det är lugnt. Men det finns tre aktörer i den här berättelsen. Det är farao till att börja med. Han som råder i Egypten. Och farao har inget eget namn. Man vet inte vad han heter sen. Om han heter Ramses den andra eller Tutankhamon eller någonting. Man vet inte. Och det finns en anledning till att han inte har ett personnamn. För farao står inte bara för den här personen. Utan farao blir därmed symbolen för ondskan och för synden. Och för de destruktiva kaosmakterna som råder och verkar. Det vi vet om farao utifrån våran berättelse som vi har läst här, det är att han har försökt döda alla små pojkar som judiska pojkar. Han förtrycker och förnedrar sina arbetare och det eskalerar hela tiden det förtrycket. Han bryr sig inte heller om de varningar han får från sina medarbetare. De varnar om sig, du kan inte fortsätta på den här kompromisslösa, halstariga vägen för då får det konsekvenser som är destruktiva inte bara för dig och för vårt land utan för hela skapelsen. Men han kör på och nu möter han domen. Det är en av aktörerna i vår berättelse. Den andra gruppen, det är Israels folk. De som är slavar och lever under Egypternas förtryck. Och det är så här med de bibliska berättelserna att det är inget plastigt, det är inget så här svartvitt. Det är inte så att vi har egyptierna som är de onda och sen har vi Israels folk som är de goda, the good guys. Och sen så kommer Gud och ska rädda the good guys. Utan när man ser på de här israeliterna så är de faktiskt likadana som egyptierna. Alltså de är ju självklart i underläge, det är de som blir utsatta av förtrycket och våldet och hotet. Men de slåss också inbördes. De tror inte alls på när Mose kommer och hälsar från Gud. Då har de inte alls att de börjar klappa i händerna och jubla. De tvivlar på Moses ledarskap. De har ingen aning om egentligen om Gud är god eller inte. Och de pucklar på varandra och är väldigt illvilliga och ondskefulla. Och enda anledningen egentligen till att Gud befriar Israels folk är för att han är nådefull och kärleksfull. De har inga meriter att visa upp. De har inget gott CV. Anledningen till att de är i Egypten överhuvudtaget beror på att Josef, den familjen, slogs inbördes. Och de försökte döda sin lillebror som de hatade så mycket i den här familjen. Men en av bröderna tyckte att man kanske inte ska slå ihjäl sin lillebror hur som helst. Så de sålde honom till slav i Egypten och så följde hela. Så anledningen till att de sitter i skiten där är deras eget fel. Är ni med? Är ni med? Ja. Så det är den andra gruppen som finns där. Och sen har vi Mose också, som blir utvald av Gud att vara det redskap genom vilket han ska befria Israels folk. Men han är ingen hjälte. Han är en anti-hjälte. Bara det är underbart. Han vill inte gå och vara Guds redskap. Han skyller på 100 000 olika saker. Varför han inte ska ställa upp. Och alltihopa. Till slut får liksom Gud nästan med våld övertala Mose. Säga nu går du. Och då motvilligt så släpar han sig till Egypten. Och farao. Och efter första misslyckandet inför farao så gnäller han på Gud. Där har vi de här sköna lirarna. Vi har farao. Vi har Israels folk. Och vi har Mose. Och när man studerar de här personerna. Och den här situationen. Så det här är ju Kalle, hur länge sedan var det här utspelades? Före Kristus, ja. Så 3 500, 4 000 år sedan. Det märkliga är att om man skulle titta tillbaka då, som vi gör nu, till en grupp som lever för 3 000 år sedan, så är det ändå så att vi känner igen oss. Att den värld de lever i är på ett sätt annorlunda än våran, men samtidigt är likadan som vår egen tillvaro och som vår egen värld. Även hos oss verkar synden och ondskan. Även vi känner oss inte så fria som vi önskar. Och vi hotas ständigt av döden, precis som de gjorde. Och även vi känner oss ganska maktlösa i relation till de här makterna och krafterna som styr och verkar i vår tillvaro. Och vi vet egentligen inte hur vi ska få till en förändring. Och vi som tillhör den kristna kyrkan, vi känner väldigt väl igen oss i det israeliska folket. Som gnäller, som slåss inbördes och som har väldigt svårt att tro på att Gud skulle kunna vara god. Alltså det finns ju otroligt mycket gott och skönt i vår tillvaro. Det finns fantastiska saker som människor gör i vår värld idag. Men mitt i allt detta så märker vi hur ondskan briserar utanför oss. Men också inuti oss. Visst är det märkligt att precis som Farao kunde vara så liksom, man kan tycka så korkad. Han ser ju varningssignalerna, han får ju varningen, han ser ju vad som är på väg att hända. Så kör han bara i 110 km rakt in i väggen och utsätter sig själv och sitt folk för enormt lidande. Och hela skapelsen reagerar med uppror. Hur kan man vara så korkad? Och visst är det så att vi är lika dana. Visst var det kul att komma till Johanneskyrkan idag? Få höra ett glatt budskap. Innan du nu protesterar och känner dig kränkt, vilket dagens människa, alla som är födda på 80-90-talet, känner sig extremt kränkta hela tiden. För minsta lilla grej. Jag säger bara att ni är onda. Det är väl inget problem. Innan du nu står bak ut och tänker så här, vad är det här för stolle? Jag heter alltså Lina Likalsson, ifall ni undrar. Lyssna, låt mig ge några exempel. Vi säger att vi är upplysta människor, förnuftiga människor, rationella människor. Men vi ägnar vår mesta forskning och pengar åt att framställa vapen och ägna oss åt krig. För 2 år sedan, 2012, la vi under det året 12 292 000 miljarder kronor. Det är massor med pengar helt enkelt. Det låter som Sverigedemokraten. 40 000 miljarder 100 kronor. Ja, jag har ju skrivit. Det ska ju vara först 12 och sen 292 och sen ska det vara en antal och sen miljarder. Alltså det är fruktansvärt mycket pengar i alla fall. Det är vi med om. Ni vet varför jag valde vårdlinjen och det fanns bara lite matte. Det var läkemedelsräkningen och tänkte jag det spelar inte så stor roll om det blir noga eller inte. För en bråkdel av dessa pengar som vi lägger på krig och vapen, så skulle vi kunna utrota all hungersnöd, ge alla rent vatten, vaccinera alla mot sjukdomar. Vi skulle kunna göra världen bra om vi bara höll upp ett års krigsutgifter. Är det förnuftigt? Vi vet ju alla att den här jorden inte klarar av den miljöpåfrestning som vi utsätter den för. Men vi fortsätter ändå i samma takt och det ökar också. Med vår konsumtion, med våra resor, med vår ohållbara livsstil och med vår produktion. Vi anser i vårt land att vi kanske inte har råd med att ta emot fler asylsökande. Men vi tycker att vi har råd att lägga 4 miljarder kronor på smink varje år som svenskar. Sjukvården dignar under bristande resurser. Om svenskar bara skulle äta lite mindre och nyttigare, röra på sig lite mer, sluta röka, så skulle vi varje år få ett tillskott i kassan till sjukvården på 46 miljarder kronor. För vår överkonsumtion och fetma kostar oss 20 miljarder per år i sjukvårdskostnader och rökningen kostar oss 26 miljarder kronor per år. ISIS, islamiska staten. Försöker rensa sitt område från alla icke-önskvärda personer. Bland annat genom att skära halsen av dem. Vi i den här upplysta västvärlden som är så glada över att vi inte har så mycket religion. Vi ser istället att skicka tillbaka våra oönskade element till länder där konsekvenserna för de utvisade ibland blir lika grymma som ISIS handlingar. Vi är extremt nöjda och glada när vi gör det här oerhörda kapet på kläder igen, eller hur? Ja. Alltså, vi vill ju inte veta vem som har gjort de där kläderna. Vi grillar gärna en fin köttbit i sommarvärmen eller höstvärmen. Men visa oss inga bilder inifrån köttindustrins fabriker. Vi åker gärna på all inclusive, eller det vill man kanske inte säga, men en del åker ju på all inclusive. Men fråga inte under vilka arbetsvillkor som personalen arbetar under. Det är ju så fruktansvärt billigt nämligen. Men i alla de här exemplen så är det alltid någon som betalar. Vi brukar varje söndag, vi gjorde inte det idag på grund av att vi har så mycket inslag i gudstjänsten idag. Men annars varje söndag nästan inleder vi vår gudstjänst med en syndabekännelse. Och den säger vi så här. Jag är skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och jag har del i världens bortvändhet från dig. Så mina synder får efterverkningar i andra människors liv. Bortom det jag har koll på. Och andra människors synder påverkar också mitt eget liv. För människosläktet sitter ihop som i en enda kropp. Och lider en lem så lider det hela kroppen. Så när vi börjar tänka igenom vårt liv, våra handlingar, så märker vi så här. Ja, min stora poäng idag när vi pratar om farao och Israel. Israel som är slavar under förtrycket. Farao som står för ondskan utöver förtrycket. Det är det här. Vi är både farao och Israel på samma gång. Vi är en del av ett förtryckande system i den här världen. Och vi är på samma gång slavar under det. Hänger ni fortfarande med? Och det är därför vi ägnar oss åt Exodus, andra Mosebok. Vi har en titel på den här serien som heter Vägen till frihet. Och det är det som Jesus säger när han proklamerar vad han har kommit för att göra. Han har kommit för att sätta de fångna fria. Och så säger han också, eller det sägs om honom i Lukas 1, att Jesus, han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Så ibland måste man också inse, i vilken situation lever vi? I vilken värld lever vi? Och vem är jag egentligen? Och då är den bibliska människobilden denna, att det finns så mycket gott och så mycket vackert och så mycket skönt nedlagt i dig. Det ser vi genom all skön konst och musik och allt fantastiskt som människor. Samtidigt märker vi att vi också är schizofrena. För inom oss finns också det här mörka draget. När tendensen till att välja det onda före det goda. Att sätta oss själva i första rummet och inte tänka på konsekvenserna för hur det blir i världen. Men Jesus har kommit till oss för att ge oss ljus. Vi som sitter i mörkret och i dödens skugga. Och kanske är det roten till allt. Lyssna, att vi lever i dödens skugga. Det kanske är därför vi tar till vapen. Det är därför vi konsumerar som galningar för att känna att vi lever. Det är därför vi går upp i allt som kan distrahera oss så att tiden slår sig ihjäl. För vi vill inte se det oundvikliga slutet. Idag så antingen banaliserar vi detta faktum att vi ska dö. Och döden som är verklighet genom underhållning, genom deckare, genom dataspel, genom vad det nu är liksom. Så döden blir en gimmick. Vi pratade om det igår på innebandy, några grabbar. Vi pratade om att man slog ihjäl varandra några dataspel. Men man uppstod visst efter en minut. Så kan man ju också se på livet. Eller så, istället för att banalisera döden, så förtränger vi döden och gömmer undan den. En person sa så här: det verkar vara större tabu idag att tala om döden än om sex. Och det har jag märkt, jag är inte bara pastor utan jag är också kundservicemedarbetare på IKEA. Så jag sitter där och pratar med mina vänner. Så ibland kan jag ställa sådana här frågor. Prata någonting om att jag kom på en ny sång jag vill ha på min egen begravning. Som jag sa till Ragnhild för att hon ska komma ihåg det. För att hon verkligen räknar med att hon ska leva längre än vad jag gör. Och det tyckte de var obehagligt. Du kan inte prata om din egen begravning. Men det är livets viktigaste insikt. Socialstyrelsen skickade ut en broschyr för många år sedan. Det stod så här: om du dör. Du ska dö. Döden hotar oss hela tiden. Och vad gör vi med den kunskapen? Alltså berättelsen om farao, om Israels folk, om påsken, om uttåget från Egypten svarar just på detta. Om slaveriet, om döden, om fruktan. När dödsängeln går igenom Egyptens land så uppmanas Israels folk att slakta ett lamm och stryka blodet på dörren. Och när de gör det så räddas de ifrån hotet. När israeliterna sedan står inför det oundvikliga och de har dragit ut glada i hågen och de märkliga så rusar de rakt in i en återvändsgränd nämligen. Det verkar som GPSen var helt ur spel. Så Mose för folket med sin stav, han är jublande glada, alla är glada, ut bara, och sen bara in i en återvändsgränd. Här är bara hav, eller sjö var det egentligen. Och så bakom dem kommer egyptierna, för de har ångrat sig och släppt iväg dem. Så nu kommer de för att ta tillbaka dem, för att döda dem. Och då står de i den här återvändsgränden och de har ingen aning om hur tar vi oss ut ur detta. Och då öppnar Gud en väg genom vattnet. De räddas ur dödens grepp. Och komma upp på andra stranden till ett nytt liv. Lammet slaktas i deras ställe. Och de går fria. Gud öppnar en väg genom vattnet. De räddas ur dödens välde. Och får ett nytt liv. Känns det här budskapet igen? Låt oss läsa några texter från Nya Testamentet. Nästa dag såg Johannes döparen Jesus komma och han sa: där är Guds lam som tar bort världens synd. Och varenda person som hörde detta, varenda jude insåg ju direkt: nu pratar vi påsk. Nu pratar vi befrielsen från Egypten. Här kommer Guds lam som räddar oss ur syndens slaveri och välde. Och Paulus säger så här: vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Israels folk gick genom vattnet och upp till ett nytt liv. Idag sker samma sak i dopet. I dopet går vi genom vattnet, införlivas i lammets berättelse. Döden härskar, men vi uppstår till ett nytt liv. Och istället för syndens lön som är döden så får vi Guds gåva, vilket är evigt liv. Och sen säger Hebreerbrevets författare på det här sättet: då nu barnen är av kött och blod, alltså människor, måste han, alltså Jesus, på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Här har ni en ganska bra sammanfattning om vad hela den här Exodus-berättelsen handlar om. Människor Du och jag, vi lever i slaveriet. Vi står inför det oundvikliga faktum att döden härskar och kommer sätta ett P för vårt liv. Men Kristus har besegrat döden. Han säger så här till Maria. Då säger Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och till Johannes sa han så här: Johannes ser Jesus uppstånden. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men Jesus la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det kanske var lite dystert i början när jag började berätta hur ändå synden och ondskan verkar i våra liv och i vår tillvaro. Men för att förstå de goda nyheterna så måste vi också inse i vilket läge vi befinner oss. Att vårt liv faktiskt har de här ingredienserna som är svart, som är mörkt och som får förödande konsekvenser. Inte bara för vårt eget liv utan för andra människors liv och för hela skapelsen. Det märker vi ju. Hela skapelsen idag är ju ett uppror. Men det slutar inte med bara de negativa nyheterna. Berättelsen handlar inte bara om kolla så här är tillståndet. Utan de goda nyheterna är just detta att Jesus träder in som det slaktade lammet. Och räddar oss ur dödens slaveri. Han kommer som en soluppgång till dem av oss som sitter i mörkret och i dödens skugga. Jesus svarar på människans viktigaste fråga. Vad är människans viktigaste fråga? Det finns många viktiga frågor. Men frågan om döden är ändå den svåraste och viktigaste frågan. Du ska dö. Inte om, utan när. Och du bär på ett bagage av både goda saker men också där du är ansvarig för hur du har levt ditt liv. Men Jesus svarar på den viktigaste frågan. Han är lammet som blir slaktat. Han tar på sig våra synder och tar konsekvenserna av vår ondska i sin egen kropp upp på korset. Jesus ger oss sitt liv och vägleder oss ut i ett liv i frihet där våra liv inte längre definieras och dikteras av farao och kaosmakterna. Jesus ger oss evigt liv. Döden förvandlas från en meningslös återvändsgränd till en port till ett rikare liv med Gud i evighet. Så vårt hopp står inte till EU, står inte till den nya regeringen, står inte på att vi till slut ändå ska få bukt med våra viktproblem eller hitta någon balans i tillvaron och kunna lösa det svåra livspusslet. Vårt hopp står till Gud. Det är han som är hjälten i vår berättelse. Det är Guds verk i Kristus Jesus som räddar oss, som tar bort vår synd, som befriar oss och ger oss evigt liv. Judarna firar den här påskmåltiden varje år, även idag. Och det är intressant, de ser inte det som någon form av minnesstund utifrån om man bara tänker på en historisk händelse som var då för 3-4 tusen år sedan. De upplever den på det här sättet att den firas idag. Det är ett levande historiskt minne. Och de säger till varandra: idag befriar Gud mig ut ur Egypten. Så de säger, det sker här och nu. Det är inte bara ett minne då, utan det sker här och nu. Gud griper in och räddar mig ut ur Egypten. Som kristna tänker vi på samma sätt. Den gudstjänsten vi firar nu är inte bara att vi tänker på någonting som har skett förr och försöker minnas det som någon form av antikvarisk intresseklubb som träffas och kollar på gamla grejer från förr. Utan vi upplever det gudomliga nuet. Det är nu det sker. Och vi kommer snart sjunga en sång när vi firar Herrens måltid som låter helig, helig, helig. Helig är Herren Sebot. Varför sjunger vi den sången? Jo, för det är den sången som sjungs i den himmelska gudstjänsten just nu. Och vi förenas med den himmelska gudstjänsten i ett levande presens i nuet. Så tar vi del av detta. Och när vi döps så är det inte en vacker rit, en familjeceremoni, utan det är ett verkligt införlivande i Jesu egen död och uppståndelse. Där går vi från död till liv. Och när vi snart ska fira Herrens måltid här, så är det inte bara en minnesstund och en tacksägelsegudstjänst för vad Jesus har gjort för oss på korset, utan vi erfar här och nu Jesu död och uppståndelse. Vi hör orden Jesu kropp för dig utgiven. Jesu blod för dig utgjutet. Och vi tar del av det och vi erfar det. Så, du kan alltså här och nu, idag, få uppleva syndernas förlåtelse. Du kan här och nu få uppleva frihet ifrån faraos förtryck och ditt eget slaveri. Alltså du kan här och nu få ta del av evigt liv. Det är glada nyheter. Nu ska vi lyssna till en nyskriven sång så ni får sitta ner medan Elias och gänget leder oss.